den tredje advent står Johannes döparen i fokus. Det har Miriam redan berättat. Denna märkliga, speciella person som dyker upp i alla fyra evangelierna. Och jag tänkte att vi kanske ändå skulle börja med att fräscha upp vår bibelkunskap lite. Du värmde upp oss lite där. Vad är det vi vet om Johannes döparen? Ja, vi får veta i början av evangelierna att det är inte bara omkring Jesu födelse som det är en speciell kallelse och som märkliga saker händer. Utan det är också en särskild kallelse omkring Johannes födelse. Det står om det i Lukas 1. Där berättas det att Maria, Jesu moder, hade en släkting som hette Elisabet. Och även hon var gravid som genom ett under. Och hennes man Zacharias var till åren komna och hon var ofruktsam. Men hade alltså ändå blivit gravid. Och det här är ett budskap som kommer till prästen eller till Zacharias när han är präst och gör sin prästtjänst i templet. En ängel kommer till honom och deklarerar att det här undret ska ske. Och han får veta att barnet som ska födas är en profet som ska bana väg för Messias. Som ska peka på vad Gud har gjort genom Jesus. Och det händer en massa grejer där och ett tecken på det är att Zacharias blir stum fram till den dag då namnet på barnet ska presenteras. Och Johannes, han blir en särling, han är en eremit i öknen. Han har kläder av kamelhår och han äter gräshoppor. Han är en stark väckelseförkunnare och det dras dit mängder med folk. Tusentals med människor går ut i öknen till Jordan för att få höra om att Guds rike är nära och för att få förlåtelse för sina synder och bli döpta. För Johannes, han vill förbereda sitt folk för att ta emot Messias. Och även Jesus kom ju ut i öknen till Jordan och först så vill ju inte Johannes döpa Jesus. För han tänker att ja, men det är väl Jesus som borde döpa mig. Men han går med på att rättfärdigheten har en ordning. Att han ska göra det här för att visa dopets innebörd och också för att peka på vem Jesus är. Och Jesus bekräftar Johannes döparens storhet och kallelse på ett väldigt sätt, starkt sätt i Matteus 11 som vi hörde. Jesus säger så här: sannerligen ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Det finns ingen större, bortsett från Jesus då, tänker jag, som är större och hade ett viktigare budskap än Johannes döparen. Varför hissar Jesus upp honom till den här höga nivån? Jo, därför att Johannes var den sista i raden av Gamla testamentets profeter som fick säga de förlösande orden. Nu har Messias kommit. Alla andra profeter i Gamla testamentet, de såg det i fjärran. De längtade efter, de bad för att Messias skulle komma. Men Johannes får privilegiet att proklamera hans ankomst. Så Johannes står med en fot i det gamla förbundet och en i det nya förbundet. Han brukar ibland kallas gränsens profet. Sen får vi också veta att Johannes dör under väldigt tragiska och brutala former. Han hade kritiserat höjdarna i Herodes hov för en relation som en av dem hade. Och det funkar inte. Så han kastas i fängelse och under Herodes födelsedagsfest så blir det så att i fyllan och villan så begärs Johannes döparens huvud på ett fat och han blir halshuggen. Efter denna osmakliga inledning så tänkte jag läsa min predikotext. Är ni med? Eller, det är från Johannes 1, 19-34. Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom: vem är du? Han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. De frågade: men vad är du då? Är du Elia? Han svarade: nej, det är jag inte. Är du profeten? Nej, svarade han. Då sa de: men vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sa, jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Också några fariser hade sänts ut och de frågade honom, men varför döper du då om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade, jag döper med vatten, men mitt ibland er står det en som ni inte känner. Han kommer efter mig, jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, det där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom som jag har sagt, efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Johannes vittnade och sa, jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han sände mig att döpa med vatten. Han som sände mig att döpa med vatten sa till mig, den som du ser anden komma ner över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. Gode Gud, vi tackar dig för att du har samlat ihop oss här i den här kyrkan. Och det är någonting viktigt som du vill säga oss genom ditt ord. Genom Johannes döparens liv och budskap. Jag ber, låt det här ordet, predikan, få bli en uppmuntran och en utmaning till oss alla. Att se att våra liv kan göra skillnad. Att vi enkelt och naturligt kan vara sådana som bereder vägen och öppnar dörren för andra människor till tro och liv. I Jesu namn. Kommer du ihåg vem det var som lärde dig klockan? Eller vem det var som lärde dig att cykla? Eller vem som hjälpte dig att ta körkort? Eller kanske kan du namnge några personer som banat väg genom livet för dig? Som har hjälpt dig att få ett jobb? Eller som stöttade dig ekonomiskt när det var kris? Eller som besökte dig och uppmuntrade dig när du var sjuk. Det är viktigt. De personerna var viktiga för dig. Och jag tror att vi alla på olika sätt också har fått vara till hjälp. Och vi är ju beroende av andra människor för att hitta rätt i livet. Och ibland är det helt avgörande i våra liv att någon annan har öppnat vägar för oss. Jag tänker med stor tacksamhet för alla som har varit vägröjare och dörröppnare i mitt liv. I smått och i stort. Det där med klockan, det är väl inte så märkvärdigt. Det ska väl alla föräldrar lära någon med klockan. Men det är ett starkt minne för mig. När mamma tog ner köksklockan från väggen och så satt vi mitt emot varann vid köksbordet. Och så vevade hon in så här, liksom, det här är heltimme, det här är halvtimme, det här är kvart över och kvart i. Så långt gick det ju bra, sen blev det ju jättesvårt liksom, när det var så här 5:05 och 5:05. Ni känner igen det där. Man kan ju tycka att det där är väl någonting som alla föräldrar ska göra. Men efteråt så var det en ny värld som öppnade sig. Wow, jag fattar tiden. Jag kunde själv kontrollera vad tid var och vad det verkligen innebär att komma hem klockan 5. Kanske en liten detalj. Jag tror att du också känner tacksamhet över människor som har hjälpt dig vidare i livet. Men idag så har vi ett extra tydligt fokus på detta att hjälpa andra genom Johannes döparen. Och det är ju att hjälpa människor och att själv få hjälp att hitta tro. Att förstå vem Jesus är. Någon har ju hjälpt dig och mig också till detta. Och jag känner en stor tacksamhet till förebilder som jag har fått växa upp tillsammans med, som hjälpte mig att förstå, ja men Jesus är viktig. Mängder av svenskar finns inte i en sån miljö. Jag såg min farfar och morfar, hur viktig bönen var för dem. Och jag minns en kväll eller en natt när jag gick upp, och så såg jag att min morfar, som hade jättestela ben, hade fallit på knä vid sin säng och bad, fast han knappt kunde ta sig upp därifrån. Det sådde någonting i mig. Det är någonting som är viktigt för honom med bönen. Det såddes något i mig. Eller att växa upp i en familj. Vi var inte någon from familj där vi bad jättemycket tillsammans, men tron fanns där. Som en självklarhet. Kyrkan fanns där. Kom ihåg, du är inte ensam. Det finns en miljö där du kan växa, där du kan trivas. Och så har jag mött människor som har varit en röst om Jesus. Jag tänker på Lilian, min söndagsskolfröken som hjälpte mig in i bibelberättelserna. Jag tänker på en tonårskompis, Gunilla, som är uppväxt här i kyrkan. Som när jag var en vilsen tonåring och stod och vinglade åt vilket håll ska jag gå i livet, så tog hon tag i mig och sa, du ska komma och vara med i en bönegrupp. Det var totalt avgörande för, vad hade mitt liv blivit om inte hon hade sett mig i det vägskälet? Ja, det vet jag inte. Eller Christer som är här idag, som tog tag i mig och några tonårskillar och hjälpte oss in i trons värld, in i Bibeln. Eller pastor Erik Nilsson i baptistkyrkan i Jönköping, som vågade låta mig predika första gången. Oj, oj, oj. Det blev en jättekärv predikan om lärjungaskapets krav på 8 minuter eller vad. Jag tror inte någon gillar det. Men för mig betyder det ju jättemycket. Det blev ju ett frö till min kallelse att vara en predikant i hela sitt liv, i hela mitt liv. Vi som är Jesus-troende, vi sitter ju på en fantastisk nyhet som är okänd för de flesta i Sverige. Att Gud har kommit som ett litet barn. Att det finns frälsning, att det finns befrielse från synd, skuld och skam. Att det finns förlossning från bitterhet och hat, befrielse från droger, glädje som kan bära i livets alla förhållanden. Det är det Johannes hjälper oss att förstå och vi blir påminda om. Så jag tänker att den här predikan ska landa i det, att vi ser vår kallelse att vara Johannes-typer för andra människor och för kyrkan. För kristen tro är ju en kedjereaktion. Någon berättade för dig, någon hjälpte dig. Och du kan ge det vidare till någon annan. Och det är så kristen tro börjar. Med bara några få individer. Och så, puff, så sprids det. Och inom 200 år så var hela romarriket genomsyrat av kristen tro. Egentligen började det med Andreas. En av lärjungarna. Han var lärjunge till Johannes, döparen. Men han är med i det här sammanhanget när Jesus pekar ut, där är Guds lam. Och då fattar han, oj, det finns någon som är ännu större än Jesus. Här är Messias. Så han lämnar Johannes och börjar följa Jesus. Och det första han kommer att tänka på, vet ni vad det är? Oj, nu ska jag ha det underbart bra här. Nej, jag måste gå och hämta min bror Petrus. Han bara måste få vara med om det här. Och vad hade det blivit av kyrkan och kristen tro om inte någon hade tagit med Petrus in i den här världen? Eller Paulus är ett annat jättebra exempel. Han var ju en farisé, han förföljde de kristna. Alla var ju skraja för honom. Och så får han ett kraftfullt möte med den uppståndne Jesus och kommer till tro. Och så kommer han till Jerusalem och tänker sig att han ska anknyta till församlingen där. Men då står det att när han kom så var det ingen som vågade närma sig honom. För de var skraja för honom. De hade inte förtroende för honom. Men det fanns en person, Barnabas. Han vågade bryta barriärerna. Han såg, den här killen behöver en dörröppnare, en vägröjare. Och så tar han med honom in till apostlarna i Jerusalem. Och så har Paulus fått utrymme till att bli den världsmissionär som han blev. Vem var det som tog med dig in? Och vem kan du hjälpa vidare? Och djupast sett så handlar det här om identitet och självbild och hur vi ser på vår livsuppgift. För det är det handlar om när de kommer ut till Johannes och frågar honom: vem är du egentligen? Vad säger du om dig själv? Är du Messias? Nej. Är du Elia? Nej. Är du profeten? Nej. Men vem är du då? Jag är rösten som ropar i öknen, som pekar på någon som är större än mig själv. Att tänka så om sig själv, den djupaste identiteten, är inte att jag ska förverkliga mig med jag, mig och mitt, eller jag är den eller den eller den eller den. Djupast sett är jag också en röst, en Guds tjänare. En del av er följer väl fotbollslandslagen. Jag brukar göra det. Nej, några skakar på huvudet. Men ni som är lite intresserade av fotboll kommer att fatta. Det har inte gått så bra vare sig för herrarna eller damerna. Men jag tänker på de här intervjuerna som ofta är med människor som spelar i landslaget och som blir uttagna. Jag har hört både Aslani och Caroline Seger, som nu är på väg ut ifrån landslaget, säga så här. De säger så här: hur är det nu då att få spela i landslaget, frågar någon journalist. Och då säger de: det finaste och det största och det bästa som en fotbollsspelare kan få vara med om, det är att få representera sitt land. Att få spela för något som är större än mig själv, än min egen karriär. Så är Johannes kallelse till oss. Att vi får spela och vi får leva för något som är större än oss själva. Att peka på de möjligheter som är. För någon vecka sedan så var jag hälsa på i en församling där de tänker på de här frågorna. Och de har en kedja med 4 B. Så alla utmanas i församlingen och tänker efter: var någonstans, vilken länk är du i den här kedjan? Och man kanske är i alla 4 samtidigt, jag vet inte. Men den första B, det handlar om bön. De uppmuntrar varandra att: ja, men vilka människor runt omkring dig vill du ha vänskap med, som älskar du och kan du få göra skillnad för på något sätt? Praktiskt, ekonomiskt eller som du kan be för eller dela din tro med. Och det andra bet är bry sig. Att vara en tjänare, en kärleksfull vän, är ju det viktigaste i livet. Och då handlar det inte om någon sorts baktanke, liksom, ja, men det här gör jag bara för att de ska bli lärjungar eller komma till tro. Nej, det är ett genuint utflöde av kärlek och vänskap att få finnas där. Och då finns också tron där som ett naturligt uttryck. Och det tredje bet är att våga börja berätta någonting om sin tro. Bekänna sin tro. Eller kanske bara enkelt säga till någon människa, att som man hör berätta någonting: jag kommer att be för dig, vill du det? Och Eva och jag, vi har varit med om det nu senaste tiden med en av våra grannar som vet att vi ber. Och det är en enorm styrka för henne nu när hon hamnat i en svår livssituation. Och hon liksom blinkar till oss när vi säger att ja, det är bra att ni ber. Och är det inte så att vi har varit lite väl försiktiga för det här? Ja, men jag tror det. Och i min enorma litterära produktion har jag nu skrivit en artikel till sändaren, tidningen Sändaren, som handlar om det här. Och den har jag kopierat upp och den ligger där vid dörren. Så ta gärna med er texten hem och läs lite mer om hur jag tänker om de här frågorna. Vi har väl ofta tänkt att jag ska vänta på att någon ställer en fråga eller att det blir någon öppning. Men tänk om du själv kan ta ett initiativ. Och det här har jag berättat förut, men jag ska ta det lite kort. Jag gick en kurs som handlade om att dela tro under pandemin. Det var en digital kurs som några killar på EFS arrangerade. Och efter en sån här kväll så fick vi en uppgift. Vi sa att om 3 veckor ses vi igen. Och nu vill vi att alla ni i kursen ska ta 1, 2 eller kanske 3 initiativ till att våga inleda ett andligt samtal. Dela med dig av din tro. Och du måste se till att du har någon anledning att göra det. Och har du ingen annan anledning du kan komma på, då kan du säga: hörru du, jag går en kurs som handlar om att dela tro, och vi har fått i uppgift att berätta om vad som är kärnan i kristen tro. Skulle jag kunna få praktisera det på dig? Många använder den frågan och folk säger: ja, det är ju jättespännande. 3 veckor senare så träffades vi. Och vi var helt tagna. Det var 20-tal människor som gick där. Vi var helt tagna om hur enormt många roliga, intressanta, viktiga, djupa samtal som människor hade haft om sin tro med människor som de allra flesta hade de aldrig talat om tro med. Och så konstaterar vi att det här hade inte skett om vi inte hade haft en uppgift, en medvetenhet om att jag är en röst. Jag lever för någonting större. Det allra viktigaste är att människor ska få upptäcka tro. Och det fjärde då, det är ju då bjud in. Bjuda in till bön, bjuda in till tro, bjuda in till kyrkan. Och bara för ett par veckor sedan så hörde jag ett vittnesbörd här inne i den andra salen från Kentibba. Det här får jag berätta eftersom det var en offentlig sak. Och då säger han: orsaken till att jag kom till kyrkan, det var att Stefan var envis. Och så sa han om och om igen: du måste följa med mig till kyrkan. Detta blev livsavgörande för honom. Vem tänker du bjuda in? Vem tänker du be för? Det är så lätt att vi fastnar i självupptagenhet. Jag ska tänka på mig och mitt. Eller jag fastnar i mina egna bekymmer. Eller bitterhet eller besvikelse eller misslyckanden. Eller dåligt självförtroende eller vad det nu är. Vi ska strax fira nattvard. Och då tänker jag att en bön för mig och kanske för fler är: Gud, hjälp mig att få vara ens vägröjare, en som visar vägen, en som känner glädjen, en som har fått upptäcka att Jesus är den som döper i helig ande, som ger liv. Jesus är Guds lamm. Amen. Tack Herre för ditt ord till oss. Låt det få bli till liv i oss. Amen.